Det här är det roligaste Anders vet. Bra jobbat. Ja, idag har jag äntligen fått besök av Lotta Faxén från Lannebo Fonder. Välkommen.
Tack.
Visst är det här världens finaste studio?
Det är jättefint.
Ja, jag tycker också det. Ja. Du, jag tänkte att du ska prata lite hållbarhet idag.
Kul.
Du är kanske mest känd för att vara Sverige, Norden förvaltare av olika storlekar. Men nu är det hållbarhet som gäller.
Jag gör ju allt andra.
Ja, med det är klart. Vi gör många strängar på det. Men jag hoppas jag får lite konkreta förslag på bra bolag som man kan ha om man vill ha hållbarhet. Jag tycker man träffar ju ofta hållbarhetsexperter, men det blir väldigt sällan så här konkret tycker jag. Mm. Håller du med om det?
Ja, men jag håller med och vet varför jag tror att det är så. Det är för det här med hållbarhet. Det tror jag, det är jättesvårt. Mm. Och det finns så väldigt många områden som omfattar begreppet hållbarhet. Ibland är H&M världens bästa bolag på hållbarhet och ibland är det världens sämsta. Ja. Så jag tror att det är svårt att veta vad som är hållbart och hållbara fonder. Ofta mäts ju allting, antingen är det koldioxidavtryck eller så är det svanenmärkning. Och det där kan skifta ganska mycket. Men vi har försökt hitta vår egen definition på hållbarhet.
Så att den som vill ha ett bolag, en fond med bolag som är 100% garanterat hållbara, den finns inte i den fonden?
Jag tror faktiskt inte det. För att alla bolag kan göra fel och alla bolag har brister. Mm. Så att jag tror att man kan aldrig friskriva sig från att någonting konstigt kan hända i ett bolag. Det har man ju sett nu, för att nu har man ju pratat som idag att laxbolagen har ju varit på tapeten för att de är så hållbara. Norsk lax är hållbar. Nu har ju EU undersökt flera av de norska laxbolagen för kartellbildning om priser. Det trodde man ju inte skulle kunna hända i norska hållbara laxbolag. Så att man får liksom vara lite försiktig med vad man lovar och sen ha en gedigen process kring hur man väljer in bolag och hur man väljer bort bolag också.
Du kan beskriva lite grann den här fonden, för den är, vad sa du, nygammal?
Den är nygammal. Det är en fond som heter Lannebo Utdelningsfond tidigare som vi har stöpt om lite grann. Den exkluderar bolag och det är de vanliga etiska exkluderingarna som spel, inte dataspel utan då är det spel om pengar,
bettingbolag.
Ja. Vi exkluderar vapen, pornografi, alkohol, bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Okay. Och sedan så har vi försökt hitta en invändningsprocess för bolag som vi tycker är hållbara. För att vi gjorde ganska mycket research innan vi startade den här fonden. Det är jag och min kollega Peter Lagerlöf som förvaltar denna. Och det som jag tror gör att inte det har riktigt slagit igenom med hållbara fonder. För jag tror att många sparare vill spara hållbart. Det märker man ju inte minst på att man sopsorterar. Man klimatkompenserar sina flygresor och man har säkert börjat äta lite mindre kött på grund av miljöskäl. Det är att många fonder som är hållbara idag, de är ganska lika de vanliga Sverigefonderna. Vi såg många hållbara fonder som har Volvo som största innehav. Mm. Och jag säger inte att Volvo inte är ett hållbart bolag eller att de gör vad de kan. Men det känns inte som att fler lastbilar på vägarna är lösningen på klimatproblemet. Och jag tror att den som vill spara hållbart inte vill investera i bolag som bidrar till koldioxidutsläpp, även om Volvo gör väldigt mycket bra ändå.
Hur lång tid tar det om ni börjar titta på ett bolag som ni inte har i fonden? Mm. Hur lång due diligence eller granskning krävs ungefär för er för att innan ni säger att det här funkar?
Ja, men det kan gå ganska fort för att många av de bolagen som vi äger idag tycker vi är hållbara och har hållbara processer. Så då har vi valt in dem på ett positivt sätt i den här fonden. Vi har egentligen delat in det i tre olika kategorier. Det kan vara bolag som bidrar till bättre miljö. Och då har vi exempel på bolag som Garo, småländska Garo. Ja. Jag har ju förkärlek för småländska
bolag. Ja, vi ska prata mer Garo sen.
Som kom med rapport igår. De tillverkar ju bland annat utrustning till laddningsstationer för elbilar. Vi har även valt in Nederman på miljöaspekten som bidrar till luftrening inom industrier. Sedan har vi även en annan kategori bolag som bidrar till ett friskare liv. Och då har vårt största innehav är AstraZeneca som tillverkar läkemedel. Det behövs läkemedel för att vi människor ska hålla oss friskare, leva längre och på ett bättre sätt. Ett annat bolag är Biogaia som tillverkar olika former av, inte hälsokost, men produkter som gör oss friskare. Midsona är ett annat sånt bolag. Kanske inte alla känner till Midsona, men jag tror att alla har ätit friskriskaka någon gång, absolut. Eller Kung Markatta-produkter.
Men då förutsätter jag att med när ni hittar det här bolaget har tillräckligt starka hållbarhetskriterier. Ni tittar ju till exempel på liksom det fundamentala. Det här är en aktie som...
Absolut. Så det är inte bara, så det är inte bara att vi väljer in bolagen på liksom hållbarhetskriterier. Nej. Utan finansiell hållbarhet är ju jätteviktigt för oss. Vi vill ju aldrig göra avkall på avkastning bara för att ett bolag är hållbart. Men i några av de här mindre bolagen kanske man får ge det liksom lite mer tid för att man är i olika stadier av utveckling. Sedan har vi ju väldigt många bra svenska företag. Ett av våra större innehav är Castellum som är Nordens mest hållbara fastighetsbolag som har fått utmärkelse för detta för att de jobbar aktivt med att miljöcertifiera fastigheter.
Och det är allt fler gröna obligationer och sånt där som fastighetsbolagen
nyttjar. Ja, men det har ju blivit en jättestor marknad. Det har vi ju inte märkt, jag har ju märkt i mina andra fonder, våra blandfonder där vi även kan investera i gröna obligationer. Men detta är ju som en ren aktiefond. Och vad vi även har förändrat med den här fonden, det är att vi har även möjlighet att investera 10% utanför Sverige. Och det tycker vi är jätteroligt för att det finns riktigt stora bolag på den nordiska marknaden. Ett av våra innehav är Vestas som tillverkar vindkraftverk. Vi har även Tomra som tillverkar pantburkar. Det är ju fler och fler länder som lagstiftar om att det ska finnas återvinningssystem.
Det här är ju två klassiska hållbarhetsaktier. Höga värderingar men bra tillväxt.
Vestas är inte jättehögt värderat. Tomra är jättehögt värderat.
Ligger på 30 PN och sånt där.
Ja, men det är ju det. Men de har utvecklats väldigt bra under lång tid. Och de har ju inte bara pantburkar utan de tillverkar ju även sorteringsmaskiner så att man ska kunna sortera ut dåliga potatisar så att inte vi människor ska bli dåliga när vi köper potatis i den lilla påsen på någon livsmedelsaffär.
Jag måste fråga dig om det här med exkluderingen.
Ja.
Kanske en jättekorkad fråga, men det står att man ska inte ha bolag som har mer än 5% av omsättningen i fossila bränslen, alkohol, pornografi, spel, tobak och vapen. Varför inte 0%?
För jag menar... Mentalt är det noll. Och jag förstår att det kan låta jättekonstigt. Men det är lite för att vi vill ju inte lova för mycket heller. Alla bolag redovisar inte sina kunder i detalj. Så det blir helt omöjligt för oss, framförallt i de större bolagen, att friskriva oss helt. Så därför har vi den här lilla 5% marginalen ifall något bolag skulle få någon ny kund som inte vi...
Som Ericsson startar en liten skön vapendivision som står för 3% av omsättningen, då är det liksom då är det nej. Så länge ni vet att den divisionen finns och hur mycket det är.
Ja, nu har ju inte vi Ericsson.
Nej, men då tar vi AstraZeneca.
Ja, men precis. Ja, men det är väl, men det är ju inte meningen att vi ska investera i den typen, utan det är mer för att
det går, visibiliteten är inte 100%, precis. Så att då är det svårt.
Tack Jesper, du kunde inte, kunde inte sagt det bättre själv.
Får anställa mig som PM. hur mycket är ni med och aktiva då? Hur pass aktiva kan ni vara i de här bolagen? Det beror lite grann på storleken.
Ja, men precis. Vi är ju aktiva främst i de mindre bolagen där vi är större ägare. Men vi bedriver ju inte bara hållbarhetsarbete i den här fonden, utan vi har ju som ett gediget hållbarhetsarbete på hela Lannebo. Vi skriver ju vi förvaltare skriver hållbarhetsanalyser på alla våra innehav, även på räntesidan, där vi sätter ett betyg på bolagen mellan 1-5. Sedan tar vi ju hjälp av ett externt analysföretag också, där som hjälper oss till exempel med screening, så hjälper oss hålla reda på olika bolags exponering. Men vi gör, trots att vi har de här till hjälp, så gör vi egna hållbarhetsanalyser och har dedikerade hållbarhetsmöten med bolagen också.
Hur resonerar ni kring, det finns ju ganska många förvaltare nu som till exempel har valt att avstå bettingbolagen. Och så finns det de som säger, nej men vi vill fortfarande vara ägare, för då kan vi faktiskt påverka. Bättre att vi påverkar än att en fond som, internationell fond som inte har någon kunskap om. Hur tänker ni kring det? Att man kan faktiskt vara aktiv och påverka ett bolag som kanske inte uppfyller alla hållbarhetskriterier.
Ja, nu kan inte vi investera i bättre bolag i den här fonden. Men vi har ju i våra övriga fonder har vi inga exkluderande, utan det är upp till varje förvaltare att göra sin egen bedömning huruvida ett bolag är hållbart eller inte. Vi har ju bolag såklart hela tiden på en watchlist. Danske Bank är till exempel där. Volkswagen har ju inga aktier. Vi investerar inte i aktien, men där kunde vi investera i obligationen. Och den kan vi inte investera i heller på grund av de här emissionsskandalen. Då. Okay. Så att vi har bolag på watchlist och vi har ett hållbarhetsråd på Lannebo också. Där vi hela tiden tar upp sådana här frågor och diskuterar. Där bland annat både jag och Peter sitter för att hålla oss ajour med alla regelförändringar. Och
en sektor som måste vara jättesvår ganska, det är just bankerna, för de är så stora och deras fonder kan äga i, alltså det är jättesvårt att se exakt liksom att de är 100% hållbara. Om man tar ett konkret exempel som idag kom det fram uppgifter om att Swedbank, det är väl fortfarande inte fakta utan snarare, det är SVTs uppgifter för Uppdrag granskning att de då är involverade i den här penninghärvan i Baltikum. Och ni äger Swedbank?
Vi äger Swedbank.
Vad händer då liksom när ni ser den här nyheten? Hur agerar man på det?
Ett är ju, för oss som jobbar i det här, borde inte detta vara en nyhet egentligen, i och med att alla banker som har haft verksamhet, har eller haft verksamhet i Baltikum, har ju säkert riskerat att råka ut för det här. För de här, inte bankrelationerna eller relationerna mellan banker, de är ganska täta. Så att detta har ju hela tiden varit en avvägningsfråga för oss när vi har investerat i Swedbank. Nu kommer ju den här frågan hamna under extra lupp och vi måste ju invänta vad Swedbank säger. De är inte åtalade för någonting än och man vet inte riktigt vad det är som har hänt. Jag såg själv pressreleasen från Swedbank i morse där de inte säger att de inte kan säga någonting för att de hänvisar till banksekretess och så vidare. Men det är ju en sån fråga som självklart vi kommer ta upp och diskutera.
Så det hamnar på någon form av watchlist då? Extra granskning av Swedbank?
Absolut.
Tills det här är utagerat eller när det nu blir det?
Ja. Om det blir det, det vet man ju aldrig.
Nej, det
så den här grejen brukar ju ha en tendens att älta i all evighet.
Om man tittar då på era absolut största innehav så är det bank och så är det ett par verkstadsbolag. Nu pratar jag liksom topp 5 här. Det känns som att ni är en ganska positiv börssyn.
Ja, det har vi.
Är det?
Ja, det har vi.
Ja,
nu kanske det har gått lite fort här i inledningen av året. Alltså, den här fonden är väl uppe 12-13% i år redan. Men jag tycker ändå någonstans att man får liksom se det senaste halvårets utveckling i en period någonstans. Det blir väldigt lätt att man ser sig blind på vad som har hänt från årsskiftet och framåt. Men det som jag tycker man har sett i bolagen när de har rapporterat, och så har det ju varit i våra andra fonder också, där vi i våra blandfonder har vi haft ganska stora positioner i aktier och i verkstadsbolag, det är ju att vårat bett var i höstas att det här recessionsscenariot kanske inte kommer inträffa, vilket vi fortfarande inte tror. Vi tror fortfarande på att tillväxten för 2019 inte kommer vara lika stark som 2018. Men jag tycker ändå man har fått bekräftat från bolagen inom industrisektorn att det ser ändå ganska bra ut förutom inom bilsektorn. Just så där kanske man ska vara lite försiktig.
Okay. Du nämnde Vestas och du nämnde Tomra. Ett annat bolag som alltid är med i diskussionen, det är ju Billerud-Korsnäs. Har haft det jäkligt motvind. Men jag tror i alla fall det känns som att de kanske börjar komma igång lite. Gruvön och så vidare.
Ja, men jag tycker du har helt rätt i det temat att skogen är ju någonstans lösningen på problemen med plast. Och man byter ut mer och mer plast mot cellulosa. Men vi har istället valt att ha SCA.
Varför det?
Ja, men vi tycker att värderingen ser mer attraktiv ut givet att alla de övervärdena som finns i skogen, de finns säkert i Billerud Kostnäs också. Men det känns som att SJ är mycket mer välinvesterat och de har varit tydliga med att de vill göra nya förvärv på skogstillgångar i Baltikum. Okay. Och de har ju precis startat ett samarbete med ett franskt företag också. Så det känns som att de är i en lite bättre sits nu. Okay.
Har ni Essity också då?
Essity har vi också. Ja.
Men håller du med om att Billerud kanske är på väg att få lite lättare 2019 än vad 2018 och 2017 har varit?
Aktiekursen kanske borde ha det. Men jag äger fortfarande hellre SCA.
Ja, det får du gärna.
Tack.
Ett annat bolag som faktiskt rapporterade igår, det är ju Nederman. Mm. Helsingborg, va?
Helsingborg.
Ja, fina Helsingborg.
Huvudkontoret strax söder om Helsingborg.
Ja, just det. Där har jag faktiskt varit en gång. Väldigt bra vd, gammal Getinge-chef faktiskt. Precis, om jag minns rätt. Om man tittar på rapporten så var det bra lönsamhet. De har ju jättefin lönsamhet, det här bolaget. Sen var de lite fula, tycker jag, med tillväxten. 19,4 valutajusterat stod i ingressen. Bläddrar man längre bak så är den organiska minus 3. Jag kommer inte ihåg hur det var förra året, men lönsamheten är bra. Vad tänker du kring Nederman?
Men Nederman tror jag är ett företag som kan växa under lång tid, under den här omställningen som industrin gör. De tillverkar ju bland annat luftrenare för industrin. Och jag kommer ihåg när det börsnoterades, som måste ha varit 2007 eller 2008 någon gång. Det är ju samma vd som är kvar för den delen. Då var caset att man skulle ställa in luftrenare i... vad heter det där nu när man... Det här får vi klippa bort.
Nej, men det löser det. Luftrenare.
Luftrenare framför allt där man besiktigar bilar.
Just det, så är det.
Och göra luften bättre där. Men det har ju breddat sig till annan industri också. Och som du vet så har ju, det har ju inte investerats mycket i ny kapacitet i industrin sedan finanskrisen. Men det tror vi som kommer komma. Man behöver renovera gamla fabriker. Och då tror jag att Nederman har goda chanser att få nya order. Och det är ett globalt företag också. De finns ju i alla regioner.
Och Bonava då, är också ett bolag som jag vet att ni har i portföljen. Jag tycker ju Hallengren är en av mina favorit-VD:ar. Håller du med?
Ja, men vi gillar ju Gert Erik också, det vet
jag. Ja, vi kommer till Gert Erik. Det goes without saying på något sätt. Men om man tittar på Bonava, de har ju väldigt stor exponering mot Tyskland, så att de inte... Det som händer i Sverige påverkar inte lika mycket. Och det såg man också i deras rapport att på koncernnivå så var antal sålda bostäder upp, till skillnad mot de som är renodlade svenskar. Vad känner ni kring Bonava?
Ja, men det finns flera anledningar till vi har valt Bonava framför andra bostadsutvecklare. Dels så har Bonava ett väldigt högt hållbarhetsbetyg. De har en väldigt bra hållbarhetsfilosofi. Och till skillnad från många andra mindre bolag så har faktiskt de lyckats att arbeta mycket med det här. Men sedan är det just den här riskspridningen som finns i Bonava. De är inte särskilt Stockholms- eller storstadstunga. De har sin verksamhet i Tyskland. Och den tyska bostadsmarknaden ser ju ganska annorlunda ut än vad den svenska gör. Och sedan är det ju, trots att det varit motigt på bostadsmarknaden ett tag eller ett och ett halvt år eller vad det är nu, så finns det ju fortfarande ett uppdämt behov av att bygga bostäder. Men då kanske det inte är lyxbostäder.
Nej, de är,
och det är de bolagen som har haft ett problem nu. Utan detta är ju mer vanliga bostäder utan alla dessa extravaganser. Så att sedan också tycker vi det är ganska viktigt med hållbar redovisning också. Och där redovisar de inte intäkten förrän man lämnar över nyckeln. Medan många av de andra bolagen har en helt annan resultatavräkning. Så jag tycker att visibiliteten i Bonava är betydligt bättre än i många andra bostadsutvecklare.
Ja, det har varit mycket snack om det. Det är du, nu kommer vi över på ditt favoritämne. Småland.
Ja.
För jag vet att du gillar det.
Ja.
Och du nämnde Gert Erik. Det som jag, varje gång jag träffar någon från Landebo så är det nästan alltid ska jag prata om Nyberg. Ni har en stor kärlek till det här bolaget.
Ja,
men det gäller bara Gert Erik eller bolaget?
Nej, men jag tycker det är både Gert Erik och hela bolaget och deras tillväxtfilosofi. På huvudkontoret i Markaryd finns det 2,5 person som jobbar. Det är Gert Erik, det är CFO och så är det någon konsult, jag tror det är Jatteriks sekreterare som också sitter på själva huvudkontoret. Alla andra anställda är utnycklade i olika bolag och det är ett sånt otroligt resultatdriv i hela företaget. Och samtidigt så har man tydliga tillväxtmål som är enkla för alla i företaget att ta sig till. Och målet har ju varit att man ska dubbla företaget. Nu satte man ju, eller dubbla försäljningen i företaget. Nu satte man ju mål i samband med rapporten som kom här förra veckan. Att senast år 2025, och det har man stämplat i rapporten, att då ska man ha en omsättning på 40 miljarder. Nu nådde de 20 miljarder tidigare till och med än vad de hade sagt innan. Så att det är ett kul bolag att följa, och produkterna ligger ju rätt i tiden också.
Jag får känslan av att det är ett bolag som har tydliga tillväxtmål men ändå känns väldigt konservativa.
Ja.
Håller du med?
Ja, men jag håller med.
Att det är liksom lugnt och det ska tydlig tillväxt, men det ska ske liksom på rätt sätt och ordning och reda och så vidare. Ja.
Och sen finns det väldigt många som tycker att bolaget är för högt värderat. Mm. Det är högt varit. Värderat och det har det alltid varit. Och sedan så är det väldigt många som inte räknar med att man ska kunna hålla den här förvärvstakten. Och en del många som tycker att intjäningen kanske inte riktigt har hängt med tillväxten. Men bolaget är ju väldigt lönsamt och när man förvärvar, då förvärvar man ju bolag som har lägre lönsamhet än sig själv som man försöker jobba upp. Och då kommer det vara så att lönsamheten kommer efter ett tag.
Är den här modellen så stark så att man klarar sig även utan Gert-Erik? För någon dag kommer han ju inte vara chef över.
Nej, men jag tror det, som sagt, att han är ju en väldigt stark profil utåt. Precis som Ola Rolén, en stark profil i Hexagon. Ja. Fast Gert-Erik inte åtalar i Norge.
Det är positivt.
Men i och med att de är så få på huvudkontoret och själva verksamheten drivs ju i bolagen. Mm. Så tror jag att det är någon annan som verkligen kan ta över det här. Och han har ju själv sagt att han vill inte ha någon så här intern påläggskall som ska ta över det här. För då tycker han att folk blir lata och inte sträva efter något. Så att det kommer säkert komma någon utifrån, om det inte är så att det finns någon påläggskalv som han inte talar om det för.
Väldigt fint. Och du, avslutningsvis när du ändå här måste jag fråga dig om Garo. Mm. Först kom det ut att vd Carl-Johan Dahlin får gå, lämna bolaget. Och då tänker man, oj, nu blir det en riktigt dålig rapport som skulle komma morgonen efter.
Det trodde jag också.
Var det din tanke också? Nu kommer en rysare. Och så är den bra.
Ja.
Jag såg inte någon stor, det var bra lönsamhet, bra tillväxt. Inga konstigheter alls.
Nej.
Varför gör man det här, tror du? Vad är din tolkning?
Jag tror så här, efter att ha lyssnat på styrelseordföranden som också är tidigare vd, att man tycker inte att man ligger på särskilt mycket med nya innovationer. Mm. Alltså elektronikmarknaden och elmarknaden förändras ju ganska snabbt, och då gäller det att vara på tårna hela tiden med att ta fram nya produkter till kunderna och göra dem mer effektiva. Och jag skulle kunna tänka mig att man inte riktigt tyckte att det gick tillräckligt snabbt.
Och då har man då LAD som är knappt 20% av omsättningen. Någonting som borde passera alldeles utmärkt.
Absolut. Ja, men de gör ju laddstationer då till elbilar.
Och men det växer väldigt snabbt den delen. Så att, den kanske känns som att man vill pusha på lite extra då.
Ja, men säkert. Ja, jag tror det också.
Ja, det var Småland. När öppnar du en Smålandsfond? Kör igång det.
Ja, jag får fråga mina Smålandskollegor på jobbet. Jag tror att det kommer vara väldigt svårt att hitta en sån fond och bara investera i småländska bolag om man ska hålla sig inom så här regelverken då. Aha, de fem största bolagen får inte vara mer än 40% av fonden. Men man kanske kan hitta bolag med småländska filialer och tweaka till reglerna lite.
Du får komma tillbaka när du lanserar den fonden.
Men
du
jag vill ju komma tillbaka snart.
Ja. Du får komma tillbaka hur ofta du vill, det vet du. Visst var det fint? Var det mysigt här?
Det var jättemysigt.
Ja, eller hur? Ja.